Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Vad är det för jävla väder?
Vinter kallas det för.
Ja, men jag får så dåliga minnen.
Ja, jag också. Man kunde ju se fan vad det skulle bli så här.
Det var ju det här jävla modden. Det som sabbar mina hälsenor.
Ja, så gå ut och spring inte nu.
Ja, så jag har alltså varit med om en av de märkligare upplevelserna i mitt liv. Det här är en observation som är fenomenalt osannolikt märklig.
Ja.
Gissa var?
Det kan vara på ett gym kanske.
Det kan vara på ett gym. Det är på ett gym. Det finns alltså på det här gymmet ett litet rum.
Ja.
Ganska litet rum. Det är två löpband, en cykel och några maskiner. Det är inte så stort avstånd från vägg till vägg. Kanske 12-15 meter.
Är det ett litet rum?
Det är ett litet rum. Ja, för det var ett gym.
Ja, okej.
Där sitter jag på cykeln och ser en kille fokusera på något. Han tittar på klockan. Han töjer ena vaden. Han tittar på klockan igen. Och så drar han plötsligt iväg. Han springer, Sigge.
Mm.
Inte på ett löpband, utan mot ena väggen.
Mm.
Vänder tillbaka. Och så kör han så där.
Jättefort eller?
Nej, det är inte jättefort. Nej. Det blir ju jävligt många, alltså det är 25 minuter, det blir ju många vändningar.
Ja, det är jäkla massa vändningar måste det bli. Så kör han så här handklapp i väggen varje gång han vänder.
Nej, det gjorde han inte.
Nej.
Snabb i vändningarna, får jag säga. Det är så här innebandy snabb.
Ja.
Kanske det han var.
Ja, kan ha varit.
För jag tänkte att du kunde bryta ner det här passet.
Ja.
Analysera det. För att 25 minuter fram 15 meter, vänd, 15 meter tillbaka, 15 meter, 15 meter, 15 Aha. meter, 15 meter. En jävla massa gånger. Det finns ju löpband. Vad är det han vill åt?
Han kanske vill ha den där accelerationerna. Eller ha tråkigt, eller ha tråkigt bara.
Det var inte acceleration. Nej, okay. Det var liksom det var vanligt joggpass.
Ja. Ja. Pratar du med honom?
Nej.
Du bara observerar som vanligt.
Fan, nej. Jag var ju helt absorberad av att titta.
Ja.
Kunde inte få fram ett ljud.
Nej.
Nej, det var konstigt. Jag i för sig själv har gjort detta, men det var ju på ett hotell i Alperna när det liksom, det var, man kunde inte komma ut.
Ja, jag har gjort något liknande, sprung på hotellkorridorer och sånt.
Ja. Mm. Jag gjorde det på nålfilsmatta, barfota.
Okej. Okay.
Med vändningar.
Ja.
Det blev ju ett helvete under själva fötterna.
Ja, det är klart.
Jag blir allt mer impopulär på gymmet.
Ja.
Jag tror folk tycker att jag är en idiot.
Ja, det är inte helt omöjligt.
Det här med att prata med varandra när man tränar. Vad är det folk inte fattar?
Nej, du verkar ju drabbas utav det där. Eller bli påhoppad ibland.
Jag har pratat lite om det någon gång tidigare, men det är dags att ta det en gång till. Om jag kör på nära mitt max, då kan ju för fan inte jag prata väder och vind och vad som är på tv ikväll.
Nej, det är inte helt lätt alltså.
Nej, men jag sitter här. Jag satt och drog 500-ringar.
Mm.
Det gör ont så in i helvete, vet du.
Mm.
I hela kroppen. Då kommer det fram, då kommer det fram mot mig en jävla glad kille. Klas, hallå, kan jag fråga en sak? Så säga. Inte nu, säger jag. Och är tyst. Och fortsätter. Han står kvar och ser så här chockad ut.
Ja.
Som att, vad fan var det som hände? Här kommer jag fram och är lite glad. Och vill prata lite med Claes.
Och bli avspisad.
Och bli avspisad hårt, alltså. Mm. Så han stod kvar och såg chockad ut ett tag. Sen gick han iväg.
Ja, och sen berättade han för alla sina polare. Var det dryg du är?
Ja, så är det ju.
Ja, antagligen är det. Så men är det att det syns att du tar i, eller? Eller tar du inte i? Du bara säger att du tar i. För du flasar inte och ser inte så trött.
För helvete, när jag sitter i den. Det är som att jag vill gråta.
Ja.
Jag tar i, Sigge.
Ja.
Var lugn. Jag bara, hur ska vi få folk att förstå det här?
Skulle du kunna börja köra i solbriller?
I solbriller?
Ja. Då kan man ju liksom dissa folk så här genom att man inte ser dem. Liksom.
Ja. Men det finns ju en risk kanske att det kommer några vida rockar och hämtar.
Ja. Du ser typ av pilotbriller och ror.
Ja. En idé är kanske ett förslag till alla som inte fattar det är att lyssna på den här podden.
Mm. Och så går jag inte på samma gym som Claes och pratar.
Ja. Kanske också. Nu rullar vi.
Ja, nu kör vi. You can run on for a long time, run on for a long time, run on for a long time. Sooner or later gotta cut you down, sooner or later gotta cut you down.
Kära lyssnare, välkomna till Elitpodden, en podd som är nedlagd.
Mm.
Tack för idag. Nej, nu är vi här så måste vi ta det här från A till B. Har vi bara sammanträde?
Vi får väl se. Det visar sig.
Det här är ju mitt fel egentligen.
Ja, det här är bara ditt fel.
Jag ringde till dig.
Ja.
Och för några dagar sedan var det. Mm. Problemet är att jag har ju så jävla svårt att hålla käft, du vet.
Ja.
Och sedan kan jag medge att det har funnits vissa påtryckningar.
Ja, det har det gjort. Ganska massiva.
Ja. De här påtryckningarna från folket har varit jobbigt att hantera mentalt. Jag vet inte, du har väl också känt dig lite som en svikare?
Om jag har känt mig som en svikare?
Ja.
Ja, nej, det vet jag inte.
Inte?
Nej, det tycker jag inte. Men jag tycker det är ju roligt att sitta här igen. Jag var lite förvånad när du ringde faktiskt.
Blev det?
Ja.
Ja. Nej, men trots detta, att vi sitter här och har sammanträde, så vidhåller jag att podden är nedlagd.
Ja, men det är den.
Ja.
Den finns inte längre.
Det känns lite dumt att säga det, men jag vill inte ge några falska förhoppningar.
Nej.
Så tack för idag.
Ja, tack så mycket.
Nej. Vi måste leverera. Känner du prestationsångest när vi gör den här podden? Alltså, du tänker som på startlinjen?
Nej, inte alls. Ja, faktiskt. Men, nej, men lite så. Jag kan bli lite fokad så.
Mm.
Men inte som man tävlar.
Inte som en spikskor?
Nej.
Nej.
Då mådde man ju dåligt, det har jag inte gjort här.
Jag hade ju en fruktansvärd prestationsångest när jag försökte springa en gång i tiden.
Ja. Ett specifikt tillfälle eller alltid?
På tävling.
Ja,
på de här stora tävlingarna som DM i terräng.
Till exempel. Ja, VM i terräng. Ja.
Ja, jag hade ju oerhört hög målsättning. Alltid.
Ja.
Det var ju det som var mitt problem. Om jag var god för 17 minuter på 5 kilometer, då tog jag i rygg på dem som gjorde 15.
Ja, just det. Det blir ju lite ångestfyllt efter ett par kilometer kanske.
Ja, det blir ju det blir jävligt jobbigt. Ja. Det håller ju liksom inte.
Nej.
Nej. Men om man ska säga något positivt, jag spände alltid bågen.
Ja, grattis.
Känner du igen det där eller?
Vadå, att spänna bågen?
Ja.
Ja, det är uttrycket menar du?
Nej, men i din egen karriär.
Ja, nej, ja, jag vet inte fan om jag var så bra på det faktiskt. Jag är väldigt ojämn. Så att, men jag spände den ibland i alla fall.
2,19. Det är ju att spänna bågen.
Ah, ja, precis. Nej, ja, just det. Exakt. Det räknar inte som min karriär.
Nej.
Det var liksom efter.
Men du, det här sammanträdet som vi har nu, det finns ju så jävla mycket att ta upp.
Ja, det gör det. Det är lite svårt att sortera nästan.
Det är svenska rekord och det är nya skor och det är nya dopingfall. Jag har svårt att sortera i allt.
Ja,
alltså.
Faktiskt.
Har det någonsin hänt så här mycket i svensk löp?
Nej, som efter att Elitpodden lades ner. Det var då saker och ting började hända.
Ja.
Ja.
En av världens bästa sponsorer, kanske den bästa, heter Saucony.
Mm.
Och de finns alltid bakom Elitpodden, så även denna gång. Låt oss säga några ord om deras sko Freedom 3.
Yes.
Eller Freedom 3. Skulle kunna säga att detta är en snabb variant av Triumph 17. Låg dropp, 4 mm. Det här är en sko som är framtagen för snabba löpare som vill öka farten ännu mer.
Mm. Det ökar farten när jag passar mig bra.
Är det det?
Mm.
Vill du göra det?
Ja, det är klart.
Vad håller du för fart nu?
Det är oklart. inte snabbt, så mycket kan jag säga.
Men man kan alltså öka farten ännu mer tillsammans med Saucony och deras sko Freedom 3. Vår rekommendation är att testa denna sko. Tack Saucony. Det här med Elitpoddens status är ju alltid intressant. Jag är alltid nyfiken. Inte så mycket på mig själv, men mer på dig. Det är viktigt att vi lever upp till någonting.
Du frågar ofta det när du ringer till mig. Det är det första som bara, har du tränat? Har du tränat?
Vad visar vågen?
Det vet jag inte.
Nej, vet du inte?
Nej. Det var någon som sa till mig när jag var i Sevilla, något av de aktiva som har coachat, så här, jag tycker du såg lite tunnare ut i september än vad du gör nu. Det tyckte jag var lite taskigt faktiskt.
Jag trodde nästan att du kontinuerligt klev upp på vågen i kalsonger.
Nej, ingen kommentar.
Men du har ju, vad jag förstår, varit hård som ett as senaste tiden.
Ja, lite dumdristig också faktiskt. Jag har varit ute och cyklat en del, det har inte varit någon vinter. Men det är ju grisigt för att cykla då när det regnar och är 2 plus grader, 4 plus och så.
Du sa att du höll på att frysa ihjäl.
Ja, jag höll på att drabbas av sån här kraftig nedkylning. Jag började gäspa när jag hade 40 minuter kvar. Det fick jag höra sen efteråt, att det är första tecknet på att man håller på att det är sån här som händer och som är uppe på Mount Everest och så. Det var riktigt obehaglig upplevelse faktiskt. Cyklade i 3 timmar och 45 minuter och blev dränkt av en regnskur redan efter 1 timme och 40 eller någonting.
Och så vände och fick vinden emot det, eller
vad? Ja, jag vände upp i norra Täby och hade ingen jacka med mig. Det var riktigt vidrigt alltså. Men ja, nej, så jag har cyklat några långa turer och så, men det är inte så ofta. Det tar så jävla tid att ta på sig kläderna, så jag gör det bara ibland.
Men du har sagt några gånger att man blir ganska bucklig av cykel.
Mm.
Kan du utveckla?
Man blir som människa blir man lite bucklig. Mm. Ja, man är färdig, man blir jävligt mosad helt enkelt.
Mm.
Men det är skönt.
Hur hög är motivationsgraden just nu?
Jag längtar extremt mycket efter våren faktiskt. Jag har ju 2 cyklar nu med hemma i mitt förråd. Och förra veckan så fick jag ett par nya hjul till den ena hojen. Och de har jag inte testat än. Så att jag vill ut cykla. Och nu det här fulvita som ramlar ner från himlen idag, det gillar inte jag.
Är det någon tävling på gång eller har du bokat in någon?
Nej, det är ingen kalender. Tävling. Det är några som tjatar på mig om att jag ska köra Vätternrundan, men det är inte otroligt.
Du ska köra någon stadslopp, GP.
Ja, GP, ja just det. Om det finns det för gubbar som mig så skulle jag kunna köra det. Det vore roligt.
Med livet som insats.
Ja, alltså, livet som insats. Ja. Men hur är det med din status då? Du bara ror ju på hela.
Nej, alltså rodd är nog fan hårdare än löpning alltså.
Ja.
Jag vet, jag tycker att det känns mer och mer brutalt på något sätt. Det krävs mycket för att bara stå ut.
Ja. Ror du varje dag?
Ja, det i princip gör jag det. Men det kan vara någon dag som jag springer på band.
Ja.
Normalt sett så försöker jag köra ett pass. Men jag kör rodd först ganska hårt. Och sen så cyklar jag kanske 40-45 minuter.
Ja, de här brickpassen.
Ja.
Ja, just det.
Men jag har sett att många roddare gör det. Jag tror att man ska göra det.
Ja. Tar du fortfarande råd från Lasse?
Ja, nu är det ett tag sedan vi hördes faktiskt. Jag fick ju, det var ju lite talare om SM för ett tag sedan.
Det är inget bra tecken alltså. Han hör inte av så länge.
Nej, men jag fick en infektion och dessutom hade jag sträckt min rygg.
Ja, så nej, det låter inte bra. Så att han inte...
Ja, tror du att han har glömt bort mig?
Han har tappat tron, tror jag.
Kanske. Men en sak som jag märkt med rodden är att om man jämför med löpning är att om man tar ett uppehåll, nu springer jag bara i 2-3 dagar och sen så går jag tillbaka till roddmaskin. Fan, man tappar på den korta tiden.
Ja.
Du måste hålla det kontinuerligt för att orka.
Ja.
Det är min
uppehåll. Mer än löpning?
Ja, mycket mer än löpning. Okay. För jag försökte ju också tidigare att köra ganska exakt som i löpningen. Du vet, med morgonpass, lätt 7-8 kilometer och sen på eftermiddagen det hårda pass, lite hårdare pass och köra rodd så. Det funkar inte.
Nej, det
är helt slut i kroppen. Ja. Du är helt död på eftermiddagen.
Alltså. Jag undrar hur roddare gör. Kör de så? Kör de lugna distanspass?
Ja, det gör de nog, men inte så ofta tror jag.
Inte så som löpare gör.
Nej, jag har inte den uppfattningen.
Eller cyklister. 7 timmar.
Jag kanske kan ta reda på det här. För att nu talar mycket för att jag imorgon faktiskt ska, eller övermorgon, ska till Stockholmspolisens roddare.
Ja.
Och köra ett pass med dem. De ska köra 1500 meter, 1000 meter och 500 maxlopp.
Det är inte Lassi som har tröttat med det, det är du som har bytt coach.
Tyvärr kommer ingen rapport om det här.
Uh-huh.
Eftersom podden är nedlagd.
Ja, just det.
Tack för idag.
Ja, tråkigt.
Nej, vi rullar vidare naturligtvis i detta avsnitt. Segmentet heter Aktuellt. Och det har för sig gått en tid nu, Sigge. Men Mustafa Mohamed. Ja. Mustafa Mohamed. Vad är det som händer?
Ja, det kan man undra. Gubben, som man kallar honom.
2-10-04.
Ja, det är bra.
Så värd är det, ja, tycker jag.
Ja, det var riktigt roligt.
Och nu är han klar för OS, va?
Ja, det måste vara klart. Nej, det tror jag inte han är. Det är en lång väg att vandra innan det är klart.
Är David klar?
Nej, det tror jag absolut inte.
Vet Sock vilka som är klara?
Nej, det är mycket svårt att tro.
Varför sköt inte du och jag den här biten?
Ja, det hade varit mycket bättre. Då hade alla fått veta redan.
I Sevilla också, Ebba Tolosala, som ju du följde på nära håll. Han persar hela tiden.
Ja, han har ju kört. Det var Lorenzo, jag tänker inte så mycket på det, men Lorenzo påminner mig lite då att det var ju hans då tredje mara på 16-17 veckor någonting. Och han har kapat 2 minuter varje gång. Så han körde ju Frankfurt 2:15 och sen körde han 2:13 i Valencia och nu 2:11.
Det är ju ganska mycket. Alltså det är ju en sak om du nu är en motionär och ligger liksom och springer en mara på 2:55 eller 2:50 och kapar 2 minuter.
Ja.
Men 2 minuter på den nivån,
nej,
det är ganska mycket.
Det är mycket. Men det är väl säkerligen, det måste ju vara unikt i svensk manlig maratonlöpning i alla fall, att någon har den branta utvecklingskurvan som han har. Den är lite galen. Jag har väl anat det lite att det skulle kunna bli så. Han var lite ledig nu och fick träna ordentligt och fokuserat för första gången. Han har ju jobbat så jäkla mycket alltid. Men nu var han ledig 1,5-2 månader nästan. Så att det här är jättekul. Jag tror att det finns mer också. Det var ingen fullträff på något sätt.
Är han redo för sub 2:10?
Ja, jag tror det. Jag trodde att han hade 2:09-2:11 i Sevilla. Men han vrickar foten efter 31 kilometer. Han trampade i ett hål. Så han fick lite problem efter det. Men han var väldigt fräsch efter. Så det ser bra ut.
Får han springa OS?
Ja, kanske han får. Får se. Han måste ju få sitt medborgarskap också. Det är en liten detalj som måste lösas.
Det är en viktig detalj.
Ja, faktiskt. Man får ju inte vara med annars.
Nej.
Inte för Sverige i alla fall.
Ja, men du löser den biten.
Ja.
Hanna Lindholm, nytt mäktigt lopp.
Ja.
2:28:59.
Mm. Ja. Siktet var ju högre. Var ju sub 2:28 såklart som gällde. Det som SOK har sett upp som vansinnigt hård gräns. Den internationella gränsen är 29:30 och den underskred hon ju med råge. Men nej, hon fick inte något superlopp. Det blåste lite i Sevilla. Ser man ju inte på manliga tiderna, för de har ju sprungit bra. Men då är man ju beroende av att man ligger bra och klunga. Och att farten är ganska jämn och så. Och det var den inte i hennes... Hon hade en grupp med män och en tjej faktiskt, som hon sprang med ganska länge. Men det var väldigt ryckigt. Så att första milen gick ju jättefort. De hade 34:46 på den. Och då var det andra femman tror jag gick på 17:19 eller något sånt där. Och det är lite snabbt alltså. Och sen sjönk farten jättemycket och så blev det hög igen och så. Så hon blev lite matt i slut helt enkelt. Och sen hon tappade den där 2:28 på 5 kilometer mellan 35 och 40. Där det var lite motvind och hon blev lite skälld. Och då gick luften ur henne lite.
Jag sa mäktigt lopp för jag tycker att det är det ändå. Även
ja,
om hade...
fan. Ja, jag är skitnöjd. Jag tyckte det är inget att skämmas över någonstans givetvis. Men det blir ju lite grinigt om man har målsättningen är lite högre liksom så. Men hon är ju etablerad. Hon är jämn och matar i lopp liksom på den här höga nivån. Det är ju skitbra.
Får hon springa OS?
Vet inte. Hoppas. Vi får se.
Vi får se.
Vi hoppas att vi får något sorts besked nästa vecka. Någonting. Veta någonting i alla fall.
Jag känner att vi måste snacka med Musse alltså.
Ja, det tycker jag också. Mm.
Hallå Mustafa.
Hejsan.
Hur är läget?
Jo då, det är bra.
Stort grattis, även om det var en tid sedan.
Tack så mycket.
Dina egna känslor när du såg tiden?
Ja, väldigt skönt. Jag kände inför en kilometer kvar att jag hade chansen, men att det skulle bli på gränsen. Det var väldigt skönt att se att det var rätt sida av gränsen.
Kan du beskriva, Mustafa, hur hårt och hur länge du har jobbat för att lyckas på 42 kilometer?
Alltså det konstiga är att jag har ju egentligen haft det som mål och drömt om att slå svensk rekord sen jag 2011-12 när jag började satsa på maraton. Men under alla dessa år så, ja, med åren så började jag tänka mindre och mindre på det. Så just det här loppet så hade jag inga tankar på rekordet egentligen.
Varför kom fullträffen nu då? Är det just därför kanske?
Ja, dels tror jag att oftast de loppen jag sprungit fortast så har jag inte haft fokus på tider. Och det var samma här. Det var bara målet att gå med 2-11-gruppen så länge som möjligt. Och jag tänkte någonstans att jag kunde göra mellan 2-11 och 2-13 egentligen. Sen tror jag också det beror på att senaste två åren har varit ganska skadefri. Lite småskvanker bara. Och fått kunna träna på ganska bra.
Hur ser träningen ut nu? Alltså, hur ligger du till mängdmässigt? Under
mindre mängden tidigare. Kring 14-15 mil. Med några enstaka toppveckor ibland. Jag hade exempelvis en vecka på 17 mil innan maran. Annars låg jag på kring 13-15 mil.
Mm. Med tanke på att du har liksom jobbat med det här svenska rekordet i tankarna under lång tid, vad är känslan när du äntligen lyckas?
Ja, det är väldigt skön känsla, glädje. Just att det kom också lite överraskande nu, även om jag som sagt har haft det så länge. Så någonstans kanske jag börjar tänka att ja, det kanske väl blir för sent. Och sen dessutom när David förbättrar ytterligare med en halv minut. Så det blir klart det blir ännu svårare att slå rekordet, tänkte jag. Så det var väldigt mycket glädje.
Hur tänker du nu då? Du är inte 25 år längre. Alltså, vad ser du för utvecklingspotential?
Ja, men jag ser faktiskt, trots att jag fyller 41 nu på söndag, fortfarande utvecklingspotential. Och det beror framförallt på att jag tycker att jag har mer att utveckla i min träning. Och det är just det som jag också lyckas utveckla lite grann nu. Framförallt långpassen. Jag har hela tiden tyckt att jag inte kommit upp i den längden, den farten som jag vill på långpassen. Dels för att det har varit mycket skador som har hindrat. För det är en process att öka steg successivt och stegra. Och oftast har jag blivit skadad innan jag kommit till den här dit jag vill. Och nu har jag lyckats få till några bra pass på kring 35-38 kilometer i bra fart. Och den känner jag att jag kan förbättra ytterligare. Jag vill upp mot 40, vissa till och med pass 45 kilometer. Och det är klart, kan jag utveckla den och så ja, tror jag och hoppas att jag kan även utveckla tiderna.
Hur mycket lockar OS?
Det lockar absolut. Det är häftigt med OS. Det är, och sen just att jag inte heller sprungit just maraton på OS. Lockar ju extra. Sen är jag inte beroende av min karriär att jag måste göra ett OS eller för mina sponsorer eller så vidare, utan att jag tycker det är kul bara att bevisa för mig själv att jag fortfarande kan och kommer fortsätta satsa vidare och oavsett vad det blir. Men det är klart det går jättekul.
Men varför får du inte bara en biljett?
Ja du, bra fråga. Och det som i vilket annat land som helst så hade jag varit ganska säker på att jag skulle få biljett. Om man är topp 3 i sitt land och gör den här tiden, då skulle man vara klar i stort sett vilket land som helst. Utom just i Sverige då. Känner, så det är lite märkligt, det absolut.
Känner du dig klar över, Mustafa, vad det är som gäller för att få komma till OS?
Nej, men alltså det här, det är en sak att sätta tid. Och så har det varit tidigare, exempelvis förra OS-et. Även när jag var nära tidsmässigt så visste jag där att det handlade om egentligen att jag skulle bara springa fortare. Det som gör det svårt här är med att de lägger till den här parametern topp 8. Jag hade lika gärna kunnat springa på 2.08 utan att vara klar. För jag hade fortfarande inte varit topp 8. Och det säger ju egentligen inte så mycket att vara topp 8 i loppet. Hur man kommer sen ha för placering på OS. För att det handlar mer om tur. Om vilka löpare som är med i loppet. Alltså de som kommer med OS sen, de kanske inte hade valt just mitt lopp. De kanske har valt andra lopp. Eller så väljer nästan alla mitt lopp. Och då kan man ju lika handla långt bak. Och som om man räknar dessutom nästan i alla de här stora loppen så har man ett gäng kanjoner i Etiopier. Och man, garanterat har man nästan 3 kanjoner, 3 Etiopier för sig. Vilket blir 6 löpare. Sen har du egentligen marginalen bara en till från resten av världen då som får före dig. 2 till, innan du måste vara 8 då. Det är ganska små marginal kvar där sen.
Verkligen. Hur ser planeringen ut nu närmaste tiden för Mustafa Mohammed?
Ja, det beror lite grann på vilket besked man får angående OS och när det beskedet kommer. För man vill gärna förbereda sig och veta så tidigt som möjligt så man kan förbereda sig för det. Allt från läge till eventuella tävlingar och så. Så jag kan vänta lite grann, men samtidigt så måste jag börja träna och göra upp en plan. Så jag kanske ska ha en plan A och plan B beroende på vilket det blir.
Vi hoppas. Det är det vi gör, att du får ett snabbt besked, Mustafa.
Ja, jag hoppas det också. Men oavsett så kommer jag ju vila upp mig lite grann, återhämta mig och sen sätta igång träningen igen.
Right.
Så det ser jag fram emot.
Och återigen, stort grattis.
Tack så mycket.
Ha det bra. Hej då.
Ha det.
Musse, en ikon i svensk löpning. Alltså.
Ja, han blir bara mer och mer en ikon. Alltså.
Tänk att ha liksom den motivationen.
Han gillar att springa. det kan vi slå fast.
Ja. Kjell-Erik Ståhl.
Ja.
Har vi haft med en gång.
Mm.
Vad tror du han tycker?
Ja. Ja, jag tror jag vet vad han tycker, men du vill lyssna med honom istället.
Vågar vi det?
Ja, det är klart.
Ja, okej. Hallå, Kjell-Erik. Elitpodden här.
Tjena.
Är du hemma? Är täckningen bra på mobilen?
Ja, men jag sitter på ovanvåningen här, så det ska inte vara något problem.
Nej, det är klart inte. Hur känns det att bara vara trea genom tiderna på maraton?
Du, jag ser det inte. Det är ingen som har tagit ifrån mig epitetet Sveriges bästa maratonlöpare någonsin. Att två stycken har ett personligt rekord som är snabbare mätt med hjälpmedel, det är en jävla skillnad. Ingen har petat ner oss tre, för mig, Tommy Persson och Eriksson, från epitetet så att säga, att vara bästa maratonlöparna, tre bästa maratonlöparna genom tiderna. Inget. Men då talar jag om prestationer.
Mm.
Inte om personliga rekord med hjälpmedel. Det är en jävla skillnad.
Vad tänkte du, eller hur reagerade du när du fick vetskap om Mustafas nya svenska rekord?
Ja, jag reagerade med resignerat så att säga, att här är två 12-löpare som med 2 minuters hjälpmedel har fått sina personliga rekord nedflyttade 2:10. Men blir man 21 i ett laglopp, då vill man nummer 16, så säger det ju allt vad det handlar om. Om man är 6 minuter efter täten, efter bästa Europa, man är 4 minuter efter bästa nordeuropé och sånt där. Alltså det säger ju egentligen allt. Så att de här är ju inte i närheten av att platsa som Sveriges tre bästa maratonlöpare genom tiderna.
Men de har ändå sprungit fortare än du.
Ja, med hjälpmedel, ja. Det fanns inga hjälpmedel på det sättet när jag sprang. Förmodligen hade jag haft samma hjälpmedel som dem, så hade svenska rekord legat på 2:08 nu. Helt säkert.
Jag vet att du har pratat lite om den här nya tekniken som många diskuterar för närvarande när det gäller skotekniken.
Ja.
Vad har du för uppfattning?
Jag har ju lyssnat på poddar också där man har testat detta och sett att det gör mellan 2 och 4 minuter på elitnivå i maraton. Jag talade med en svensk elit med maraton som har testat och han frågade om jag ville prova dem. Där sa jag, men det är väl inget av, oh herregud, sa han. Det är helt dramatisk skillnad. Jag körde 4 400-metersintervaller och kunde köra 2 sekunder snabbare per varv med de nya skorna i förhållande till spikskor. Det kallas ju för skodoping, så att säga. Och jag ser stora likheter med för några decennier sedan när den här hajsimdräkten, sådana här hajdräkten kom. Och som bara sopade bort alla befintliga rekord. Man såg att det här går ju inte. Utan man förbjöd den och annullerade de rekorden.
Skulle du vilja att man förbjöd den här skon?
Ja, jag tycker det är väldigt tragiskt att löpning har ju varit en av de mest befriade. Om man bortser från medicinsk doping så har varit befriad från att vara materialsport så att säga. Det har varit alla skor, oavsett märken, så har de legat vägt mellan 150 och 200 gram. Och det här med kläd, alltså singlet, så då kan man ta varma kläder när det är 30 grader varmt. Men det är liksom ingenting. Här kommer helt plötsligt in ett hjälpmedel som gör att man börjar närma sig epitetet materialsport. Nike har ju på gång en den här sprintvarianten så att den kommer att slå rekord. Och tänk att det kommer en halvt okänd människa nu när det är OS-år. Förbättra, alltså springer fortare. Kortare tid än Usain Bolts världsrekord. Han kommer ju inte överhuvudtaget kunna säga att ja, men du är det världens snabbaste löpare i en tina. Ja, med hjälpmedel. Men utan hjälpmedel så är Usain Bolt den absolut bästa sprinter genom tiden. Alltså det blir ju totalt förvirring här.
Men Kjell-Erik, jag ställer frågan igen. Tycker du att den här nya skotekniken ska förbjudas så att rekorden som är satta ska strykas?
Ja, så den mest extrema formen, den som man typ 20 använder, den är redan förbi. Damer halvmaraton, 1.04 med de här skorna, direkt. Vi såg Andreas Almgren här, 800 meters löpare, sätter svenskt rekord på 3000. Direkt. Många löpare struntar ju i sina skokontrakt. Skaffa Nike-skor och springer dem. David Nilsson var ju en sån till exempel.
Vad tror du att David Nilsson och Mustafa Mohammed och Andreas Almgren tycker när du anser att man ska stryka rekorden på grund av skorna?
Ja, på grund av att det inte är rätt. Alltså just när man kan ha personligt rekord så att säga. Men det är klart nationellt, eller den typen av formella rekord. Det är med eller utan hjälpmedel. Och de jag har pratat på ser att det går inte att jämföra din 2.10-tid som du satte i VM i Helsingfors. 22 grader varmt på relativt kuperad bana i förhållande till de här 2.10-tiderna. Så nu, jag fick det så sent som var för ett par dagar sedan. Det går inte att jämföra. Din prestation är ju oerhört mycket högre. Och det var ett mästerskap dessutom. Va?
Vad tror du till sist, Kjell-Erik? Vad tror du att du hade sprungit på om du hade haft de här skorna?
Ja, det är 2 minuter. Jag är helt säker på att det hade legat rekordet legat på 208. Jag var ju så nära världseliten då. Jag hade ju innan gjort 3 lopp på 6 veckor på 2.12. Då på våren, precis, eller då i april innan VM. Jag visste ju, jag var ju så nära världseliten som det handlade om. Enstaka minut eller något i det liknande. Jag tycker nästan det är lite patetiskt. Man börjar prata om OS. Jag fattar inte hur man kan göra. Jag menar, okej, sällskapsresor. Men det har vi ju haft tillräckligt av. På min tid så handlade det ju inom 5 minuter från Nyposta världseliten. Och det var vi. Och jag menar, jag har i alla fall resonerat att är det nog minst att tveka när man ska bli uttagen. Då har man ju inte, då är man ju inte kvalificerad. Då har man inte det.
Du är ganska hård mot eliten.
Ja, det. Ja, lite, ja. Ja, det är ju alltså, det är väl det jag har saknat kanske under alla de här åren, tredjedels sekel. Vad fan är? Vad är eliten egentligen när man kan vinna SM i tider långt över 2.20 och liksom sånt där? Vad fan är det för vad är det för gå i dagens löpare? Det kallar jag inte vara hårt, utan ska man vara i internationell elit och till att sitta på topp 10-placeringar, då fan, det är ju inga genvägar, utan då måste man ju vara stenhård.
Man kan sammanfatta det så här, säger Erik, att du tyckte det var bättre förr.
Det är bättre. Ja, det vet för ni de prestationer som vi gjorde på 80-talet och biten i början in på 90-talet när han blev 4 i Chicago på 2.10.53. Definitivt är bättre prestationer än de här 2 nu färska.
Vi följer detta. Vi kanske får anledning att återkomma. Stort tack, Kjell-Erik, för att vi fick störa dig.
Okej.
Tack så mycket. Jamen. Tack, hej.
Ja, hej.
Ja, han är speciell alltså. Ja. Han är... Ja, vad ska man säga?
Jag vet inte vad man ska säga. Jag tycker inte, han har inte riktigt koll på allt han säger.
Nej.
Faktiskt.
Nej.
Han missar ju några ganska vitala grejer. Om det är nu 2 minuter så är de ju fortfarande... Då är det ju fortfarande bra prestationer då. Och sen så får man väl jämföra med hur de springer, hur svenska löpare nu hävdar sig på Europas statistik till exempel. Då har de ju lyft sig jättemycket på både dam- och herrsidan, så det är väl jättebra. Den där totalsågningen av svenska långlöpare, den är lite svårt.
Här har jag suttit och gjort den här elitpodden under ganska lång tid och hyllat.
Ja.
Du tycker att det har höjts?
Det skulle vi inte ha gjort.
Ja, nej, tycker inte så.
Absolut inte.
Men om vi ska ta lite... Det här, skorna som... Det är ju en verklig snackis.
Ja, det får man säga.
Vad säger du?
Jag säger att jag börjar bli jävligt trött på det snacket. Alltså, faktiskt. Jag tycker det är tråkigt att det blir så här. Det är väl som... Jag såg något uttalande som Kjell-Erik gjorde skrift. Jag såg det i text någonstans igår, tror jag. Och det blir så konstigt att när man går på de som har presterat bra och bara direkt pratar man om skorna. Jag kan säga att de som springer idag tränar inte som Kjell-Erik gjorde. Det har hänt en del med träningsutvecklingen sen de höll på 80-talet också.
Jag tror de tränar bättre då.
Ja, det tror jag att om man frågar honom skulle han nog säga det. Jag är inte så säker på att man gjorde det faktiskt. Och de bästa i världen idag innan de hade de här skorna sprang ju vansinnigt mycket fortare redan då mot vad de bästa gjorde i världen när Kjell-Erik höll på. Så att skorna är liksom inte hela utvecklingen heller. Det blir så konstigt. diskussionen den tiltar ju totalt alltså.
Men han sa väl att han ville stryka rekorden?
Ja, precis. Ja, det sa han ju. Han var ganska tydlig med. Den är knäppig. Den tror jag är svår. Gjorde man det verkligen i simning, som han sa? Stämmer det han sa? Var det inte så att de fick stå kvar och sen har de blivit slagna utan Heidrek senare? Jag tror det.
Men man strök vissa rekord.
Ja, vissa var det kanske. Ja, just det.
Men de slår rekord hela tiden i alla fall. I simning.
Ja, de gör det. Ja.
Det är jag alltid funderar på med simning. Jag fattar inte, hur kan det bli världsrekord hela tiden?
Ja, det är spännande.
Ja. Det kanske är därför att man strök dem då.
Ja, kanske är det. Men det är ju tråkigt att den här, att det har blivit så att det blir som bara man pratar, vad hade personen på sig? Det är liksom det första man frågar på något sätt. Och det är klart att det är trist. Sen så tycker jag att man inte hanterat det här speciellt bra hos internationella förbundet. Märkena kommer, det är många märken som kommer ut med nya skor nu, precis de här veckorna. Och Nike kommer ju med sin nya nästa vecka, tror jag det är.
Mm.
Och ja, det blir lite galet.
Men alla vet jag inte, men de flesta, de etablerade skomärkena har alltså liknande modeller som Nike på gång.
Ja, det har de. Ja, precis. Får vi se om de kan mäta sig eller om folk kommer tycka att de är lika bra eller inte. Det är lite så här kejsarens nya kläder över hela den här grejen, kan jag tycka. Det är placeboeffekten på de här dagarna, tror jag, är enorm. Sen är det ingen dålig sko, men det har ju gått överstyr lite grann.
Ska vi ta någonting, eftersom vi är inne på det aktuella här, kanske inte så aktuellt längre. Ja, i och för sig, B-provet har ju inte kommit än, i alla fall inte när vi spelar in den här podden. Robel Fischa,
ja,
som testades positivt A-provet då.
Mm.
Det är ju inte roligt.
Nej, det är fan inte roligt.
Då är frågan om man kunde ha gjort någonting hemifrån för att slippa hamna i den här situationen.
Ja, jag spekulerar vilt. Men det låter ju som att de har testat honom hyggligt frekvent i alla fall. Och de har varit RF säkerligen som har beställt ett test på honom 10 dagar innan EM ungefär. Och det skulle ju kunna signalera att man faktiskt har varit lite orolig över hans status.
Mm.
Eller vad han håller på med. Så att de var i alla fall RFs testenhet kanske har gjort sitt jobb då, vad vet jag. Det kan ju vara så. Men du menar något annat, alltså sådär, jag tycker att han skulle ha gjort det liksom, att han skulle ha dopat sig.
Nej, men jag tänker så här kring förbundet kanske framförallt. Om de kanske borde ha bättre koll på var eliten är och tränar, vilka de tränar med, vem som är agenten.
Ja, precis. Och där finns det ju, det är ju alldeles uppenbart, som den här presskonferensen som var, så tyckte inte det. Förbundet framstod ju inte som, det var inte till deras fördel, om man säger så. Ordföranden i Friluftsförbundet, Johan Storåkers, har pratat om att man jobbar dag och natt och sådär. Och jag vet inte riktigt var man annat än att de har de här dopingkörkorten och så det är ju inte riktigt där kanske. Det är inte liksom, det kanske inte den viktigaste delen när vi pratar om de allra bästa aktiva, utan det måste kanske ligga de aktiva närmare och ha bättre koll på vad de gör för någonting. Vilka agenter har de och så vidare. Och här har man ju inte. Hade man vetat vilken agent Robel hade, så kanske man hade bett honom att inte ha den agenten till exempel. För den agenten har inte det bästa ryktet.
Vi fortsätter i det aktuella segmentet. 3000 meter och på startlinjen på ISM stod bland andra Andreas Almgren. Och hans prestation var ju helt överjävlig.
Ja, jag blev riktigt chockad faktiskt. Jag satt ner på tekniska mötet på Sevilla Marathon och började flippa på min telefon. Jag trodde det var på skämt faktiskt.
Han bara bombade.
Ja, det är ju sättet han har gjort det på. 7:48, det är ju bra bara det. Men alltså, det upplägget på loppet.
Och raderade Kent Claessons svenska rekord satt 1997 i Karlsruhe.
Och du vill lägga till att han gjorde det i gympaskor också.
Gympaskor, ja, exakt. Ja. Ja. Men det var mäktigt lopp, verkligen. Ja. Till och med Lennart Julin tappade nästan koncepten.
Ja, det han gjorde definitivt, det tyckte jag. Ja. Han satt och räknade på fel sak lite så. Han hade liksom inte rätt mellantider i huvudet när han skulle kommentera. Det var inte, pratade om mästerskapsrekord väldigt länge.
Ska vi lyssna på det?
Ja, det tycker jag.
Han går som ett spjut nu på bortre långsidan. Mästerskapsrekordet känns dödsdömt. Det är 7:56,99. Vi ska se, vad blir det när klockringningen här för Andreas Almgren, så passerar han på 7:20. Och han har alltså råd att göra 36 på sista varvet. Det senaste gick på 29,5. Och nu sprintar Andreas Almgren på bortre långsidan. 100 meter kvar. 7:34. Vilken löpning av Andreas Almgren, som rusar mot ett nytt mästerskap och ett sensationellt SM-guld. 7:48 för Och det innebär att det blev ett svenskt rekord också med denna blixtrande avslutning med ett sista varv på 27,8.
När Julin inte riktigt hänger med i svängarna, då har man satt avtryck alltså.
Ja, då går det fort.
Andreas Almgren, ska vi ringa?
Ja.
Eller hur?
Ja, det måste vi göra.
Hallå?
Hallå Andreas!
Tjena!
Är du klar?
Nej, sista två minuterna här, men jag kan börja snacka. Ja.
Vad har du kört?
6x5 minuter tröskel har det varit nu på eftermiddagen. På bandet tyvärr nu när vintern slog till.
Ja, kändes det bra?
Ja, jag lyckades ta mig över 2,5 till slut. Ja. Så hela klart. Så det känns bra. Kommit igång bra nu efter helgens bravader.
Ja, vad säger du med lite perspektiv på 3000 meters loppet?
Det var oväntat. Träningen har gått väldigt bra nu sen nyår skulle jag säga ungefär. Så jag visste att jag var i bra slag. Men jag trodde inte att det skulle gå så fort.
Nej, och dessutom i gympaskor.
Ja, de där gympaskorna som jag kände. Nej, men jag skulle säga som jag tycker är att när man ligger på som vi gjorde där i början runt 8 minuters på 3000 så var de ju väldigt lika att springa i spikskor.
Du var inne på det själv. Du ser ju skapligt chockad ut när du får vetskap om att det är ett svenskt rekord.
Ja, alltså klockan där stod ju precis vid mållinjen. Så jag öste bara allt jag hade i upploppet. Så när jag väl var i mål så var jag förbi klockan. Så jag såg inte hur det stod för tid. Och så gick jag fram och pratade lite med Patrik Kärdal. Han tränade i spårvägen. Så frågade jag vad hade jag. Så sa han liksom 7.48 nått. Och då var det just det där med att jag visste att 7.48 nått. Då en Claessons rekord där. Så fortsatte jag att prata lite och sen hörde jag bara där i bakgrunden någonting med rekord. Och då var det liksom, sa de svensk rekord? Och sen bara släppte allt.
Ja.
Sen var det ett blur.
Vad betyder det för dig att slå det där rekordet på det sättet?
Alltså, det är mer att det är ett kvitto på att min träning funkar nu. För sig, det har inte varit något stort mål och inomhussäsongen är inget som egentligen betyder så mycket ett år som det här. Så det är självklart kul att känna att man är tillbaka. Hyggligt bra, men ja, jag sprang ju för att få ett kvitto på hur bra träningen funkar och ja, det var rätt bra på något sätt.
Ja, går det förklara ytterligare vad det är som gör att du har fått sån effekt att du krossar och går som ett spjut för närvarande?
Det är bara att lyssna på allt vad Kalle har sagt förra året mer eller mindre.
Ja, så,
alltså, ja. Ja, nej, det är ganska liknande upplägg. Mycket mängd, dubbeltröskel 2 gånger i veckan, backa lördagar. Och så jag har en uthållighet nu som jag aldrig varit i närheten av tidigare. Jämförelsevis kan man säga att de farter som jag ligger på morgontrösklar med lågt laktat, när de farterna låg jag och körde hårda långintervaller i förra våren, som man säger, ligga 2,5 laktat nu, så låg jag 14-15 förra året. Så det är ja, man har blivit chockad när man tagit framsteg vecka till vecka liksom.
Vad säger detta om din målsättning och din förväntan på sommaren 2020?
Det är klart att man har förhoppningar om att kunna få ta sig till Tokyo, såklart. Det känns som jag är närmare nu än vad jag var för en vecka sedan. Nej, men jag kommer fortsätta att träna på med den här träningen ett tag till och sen när man börjar närma sig in i april så börjar jag skruva upp farten lite mer och gärna lite en mjuk övergång mot banan. Och sen är jag förhoppningsvis i bra 1500-slag framåt skalan.
1500 meter som gäller hur som helst? Liksom.
Ja, man säger så här, att springa 28 på 200 är ganska lätt. Gör man det 7,5 gånger i rad så springer du 3,30 på 1500. Så du måste ju ha en extremt bra uthållighet. Så det här är bara en bit på vägen dit. Det är bra att kunna bädda sig och springa massa olika distanser. Så skulle det gå bra på 1500 hyggligt tidigt på säsongen så vill jag även pröva att springa 800 och kanske något 3000 lopp till. Men 5000 blir inte den här sommaren, det kan jag nästan garantera.
Men känner du, Andreas, att 3.31-3.32 liksom är inom räckhåll?
Alltså det är dumt att spekulera om det så tidigt nu liksom, utan det är, jag tänker på den här OS-gränsen på 3.35.0 och det är det som jag siktar på nu. Annars, men sen är det bara att försöka springa så snabbt jag kan, helt enkelt. Men jag känner väl att på sikt så hoppas jag ju kunna komma ner dit. Man får ju tänka att jag har ju fortfarande precis under 3.39 som pers. Mm. Så man ska inte flyga iväg allt för långt i sina spekulationer.
Vad blir, nu blir det träning förstås, finns det några upplägg tävlingsmässigt eller ser du någon nästa tävling framöver? Eller?
Vi sticker iväg på träningsläger till Flagstaff som vi gör varje år. Så jag och Kalle och Rogestedt drar iväg den 20 mars och är där fram till 9 maj. Och den 8 maj så avslutar vi liksom läget med en tävling i San Francisco, Peyton Jordan där, för att komma igång lite. Så då blir det som ett litet smyg kom igång lopp med på 1500. Och sen hoppas jag då kunna vara i ganska bra slag där fram mot slutet av maj.
All right. Vi är naturligtvis sjukt imponerade av dig och framförallt på det sättet du har tagit dig liksom tillbaka till den här formen med tanke på de problem, skadeproblem du har haft.
Ja, tack så mycket. Ja, det har varit några tunga dagar får man säga, men det är värt det när man har såna där dagar som man hade i lördags.
Förstår det. Stort grattis Andreas och lycka till.
Tack så jättemycket.
Ha det bra.
Ha det bra. Hej.
Alltså, imponeras, jag vet inte, jag kan knappast förklara hur jag imponeras av honom med tanke på de enorma problem som han har haft. Alltså, ja. Jag vet att man har suttit och snackat om att kommer han överhuvudtaget att kunna komma tillbaka?
Ja, det har inte varit givet. Det har inte sett ut att vara givet i alla fall. Nu när man vet att han är tillbaka så kan man tycka att ja, men det kunde han väl. Men det har, han har haft reella problem alltså. Men man blir glad för hans skull. Han är, det är en hårding alltså.
Ödmjuk, smart, snabb. Man kan inte begära mer.
Nej.
Du säger Kent Claesson som hade det där rekordet.
Ja.
Det är ju lite din era, eller hur?
Ja, det är en, det är samma fina årgång, 71.
Mm.
Ja.
Är han som står där borta, är inte han väldigt lik Kent Claesson?
Ja, jag undrar om det faktiskt är Kent Claesson som
det
står
där. Det är kanske Kent.
Ja, kanske.
Ja, det är nog Kent.
Vi kan kolla. There'll be a golden letter reaching down.
When the man comes around. 7 SM-guld, 7 SM-silver, 2 brons plus landslagsuppdrag i allt från 3000 meter upp till maraton och tidigare svensk rekordinnehavare på 3000 meter inomhus från spårvägen, Kent Claesson. Välkommen.
Tack så mycket.
Hur mår Kent?
Ja, mår väldigt bra. Jag.
Ja. Ja. Född Tofteryd?
Ja, Skillingeryd brukar jag säga, men ja. Det står väl där i passet.
Ja. Ja. 71?
Ja.
Och det blev ett liv med löpning?
Ja. Och längdskidåkning från början faktiskt. Det var där jag satsade mest på när jag var yngre. Men jag spelade fotboll och innebandy. Och vi höll på mycket med idrott kan man säga. I en liten ort liksom. Det var det man gjorde.
Varför tog löpningen över fokusen?
Ja, det blev väl, jag tycker det gick bättre och bättre. Och det var, jag åkte upp på ett skol-SM här en gång. När jag gick i nian tror jag det var. Då sprang jag bra. Och någonstans där 15-16 så började det gå bättre i löpning. Och så lite sämre vintrar också började bli nere i Småland också.
Är du liksom individuell i tänket, mer individuell än en laglirare?
Ja, det får jag nog säga att jag är. För jag spelar fotboll också, men jag gillar när man kunde styra det själv.
Hur mår kroppen efter alla hårda mil?
Ja, nu mår jag bättre än någonsin skulle jag vilja säga. Jag har inte ont någonstans.
Så det innebär att du kör på?
Ja, men jag springer 4-5 gånger i veckan kanske. Men man börjar bli bekväm så jag springer inte fort. Så att det är väl det som gör att man inte har ont längre.
Inte fort, vad innebär det?
Nej, intervaller. Det är bara distans i stort sett.
Och vad ligger du på för fart då?
Ja, men jag kan få feeling. Kan man komma ner i 4 minuter fortfarande. Ja. Det gör jag. Och jag kan springa fortare än så, men det är ytterst sällan.
Du känner inte det suget? Eller?
Nej, inte det minsta.
Du hade ett svenskt rekord på 3000 meter inomhus.
Mm.
Det har du inte längre.
Nej.
Är du bitter?
Nej. Jag slog den 1997 och stått sig 23 år. Jag blev överraskad av Andreas Almgren att han gjorde det på SM där. Jag trodde inte det innan och såg inte det under loppet heller egentligen, för jag följde mina löpare som var med i samma lopp lite grann. Mm. Så jag såg först egentligen sista varvet, tänkte jag, shit vad fort han springer.
Ja.
Så såg han har, och då såg jag det liksom, han har chans att ta det, va? Och sen så slog jag med en tiondel. Så att, ja. Men det är väl sunt att löpningen går framåt i Sverige, att det slås. Att det är helt okej, jag gratulerar honom.
Vad fan tog Kalle Berglund vägen?
Han blev trött. Vi hade ju en liten annan taktik att Mohammad Reza skulle gå upp och också hålla tempot innan Kalle gick upp. Nu fick han gå upp väldigt tidigt efter Emil Danielsson hade dragit. Men Mohammad har varit sjuk så han åkade helt enkelt inte.
Som du är inne på, man såg inte den komma direkt.
Nej, jag vet ju att han tränar ute i Sollentuna och sett att det är bra. Va? Men han har inte tävlat någonting inomhus och gå in och göra det första loppet. Så är det ju... så det kunde man ju inte säga förutspå riktigt. Nej.
Och man såg väl inte heller direkt komma att Mustafa Mohamed skulle slå nytt svenskt rekord på maraton, eller?
Nej, kanske inte. Det är lite överraskande det också faktiskt, men det är lika roligt det tycker jag. Musse som hållit på så länge liksom, och fortsatte åka, satsa och göra det här. Liksom. Det är imponerande.
Det jobbiga med Mustafa, Sigge, det är ju att alltså han är ju 40, va?
Mm, 41 till och med. Han har fyllt 41.
Det är jobbigt
faktiskt
för alla... alla medelålders.
Ja.
Han har satt ribban. Det
går inte att skylla på något.
Det var i Sevilla, du har sprungit i Sevilla. Det satte du ditt rekord.
Ja, det var mitt första maratonlopp. Där, ja. Så.
Är det bra förutsättningar där?
Ja, det är platt bana. Jag tror att loppet i sig nu är nog bättre. Då var jag femma på 2.17.07. Och nu Mustafa var väl... Var 21 eller?
21 eller 25. Ja,
Så att det är ett bättre lopp som är. Jag fick springa rätt mycket själv. Där.
Vad tycker du om debatten kring nya skotekniken, din inställning till att sporten löpning kanske blivit mer en materialsport?
Det känns ju som det inte har hänt så mycket på skofronten egentligen under 50 år nästan. Och nu känns det som Nike har hittat någonting som är bättre än vad det varit tidigare. Mina löpare har ju den där, de har haft den över ett år och sprungit från början av Vaporfly, va? Och det är, visst, de har slagit personliga rekord, vi ändrar träningen också lite grann, så att det är väl en kombination av det, men det, jag tror att man har hjälp av den helt klart.
Men om du går tillbaka i historien, jag sa att löpning har blivit en materialsport och inte varit det tidigare, finns det något liknande, har det hänt liksom en innovation i skotekniken tillbaka i tiden där man verkligen har känt att man har fått effekt?
Inte vad jag vet i alla fall, jag har aldrig känt det.
Har du?
Nej, det var ju så här små, det kom någon ny modell som var ju nyfiken på den och ville testa den av senaste färgen och allt vad det var, men det var det någonting så var det ju väldigt små
grejer. Ja, och det var ju mer om man hittade någon modell eller någonting som man kände det här känns bra för mig själv liksom, att den här passar jag i liksom. Mm. Men då försvann den ju oftast på ett år eller någonting, för då gjorde de ju inte den längre.
Nej. Det är naturligtvis en parameter det här med skorna, men det finns naturligtvis andra parametrar som kanske någonstans kan förklara nivån på svensk löpning. För att den har ju höjts senaste åren.
Ja, men jag tror generellt har vi ju ändrat lite träningen till mer den här berömda tröskelträningen och det här. Och det har nog gjort att man tränar mer, åka träna mer liksom i fler mil i veckan och det här, och för långdistans och även för medeldistans. Så att det är en bit av det också, att fler tränar bättre.
Men vi har ju pratat... Jag ska inte säga till leda, men vi har pratat mycket om tröskel och dubbeltrösklar. Mm. Menar du, Kent, att man tränade annorlunda verkligen förr?
Ja, men jag kan tänka mig tillbaka 70-talet, och kallar man nog något annat, men då körde man det nog mer. Men sen kom 90-talet, när jag och Per kom in, då var det mycket intervaller. Man skulle köra hårda intervaller som kom in. Och nu har det svängt över igen då lite grann. Och den här träningen som vi kör nu, det hade passat mig. Jag var aldrig bra på träning. Jag sprang skitdåligt egentligen, men så kunde jag ladda till på tävling. Va? Och det här hade kunnat höja min nivå, liksom, att springa fler tröskelpass, få lite mer volym i högre fart. Man kommer ju hyfsat nära tävlingsfarten då, och det tror jag tekniskt i löpningen är bra också. Va?
I generella termer, alltså, hur mycket sprang man förr på liksom hård laktat jämfört med nu?
Det är svårt att säga, va? Men när vi körde då sprang ju lugn distans, men sen körde vi ju, då körde man två pass i veckan, då körde man rätt hårt och då hade vi nog rätt mycket laktat, vi mätte ju inte då heller, va? Men går man tillbaka 70-talet, då var det mycket mängdträning.
Mm.
Och det är ändå det vi kommer tillbaka till lite grann nu, tycker jag, liksom, att man springer många mil. Va? Det, ska du bli bra löpning måste du springa.
Mm.
Det, konstigt så är det inte. Daniel Ståhl ska bli bra diskus och kasta han mycket diskus. Liksom. Det, så är det.
Och äter mycket.
Ja.
Måste man också.
Ja.
Men vad säger du just om att, om vi går tillbaka lite till den tiden när du var aktiv och jämför med nu, hur ofta sprang du riktigt, riktigt hårt jämfört med de som är elit idag?
Mycket oftare. Men det var ju det, alltså jag pratade, då pratade jag bara, alla tränade ju inte som jag, eller alla tränade ju inte som Kent, men jag var ju definitivt en sån som inte hade riktigt koll på, jag var ofta så här, gick in i pass och skulle sätta pers liksom på pass och snitt och bästa snittet någonsin och sådär. Och då var det ju ofta alldeles för hårt. Typiskt pass som man hade var snabb distans. Det kunde vara 8 kilometer, det tyckte jag var långt. Idag är det ingenting liksom att köra 8 kilometer, men då tyckte vi det var långt. Men då var det ju, när jag tittar tillbaka på det nu, så vi mätte ju inte precis som Kent säger, men jag är helt övertygad om att vi låg upp på, jag hade säkert 6-8 millimol efter 2 kilometer, för man gick ut så hårt man bara orkade.
Mm.
Och det är inte den, det är inte tröskelträning så som man pratar om det idag, eller det man utför idag. Det är något helt annat.
Men vad kommer det sig, Kent, vem är det som ligger bakom att uppfattningen från min sida är att medeldistansare, de springer mycket, ja, mycket mer helt enkelt. Mycket mer mängd än vad man gjorde.
Men ja, i Sverige har vi gjort det. Och vi var ju bra då också.
Mm.
När man gjorde det förr i tiden. Och sen har vi gått ifrån det och då blev det sämre. Och nu kommer vi tillbaka till det igen.
Vad fick man ifrån det då?
Jag vet inte varför det kom in egentligen där. Det är väl som med alla andra grejer, så blir det mode i träningsgrejer. Nu det här inne liksom att man kör tröskel. Va? Och det är lite att man blir lite skadad så lika lätt heller. Ju fortare du springer, desto större skaderisk är det ju.
Mm. Och... ja, då kommer inte jag bli skadad mer.
Nej, det är helt riskfritt.
Hur såg din normal vecka ut?
Men jag kanske låg 10-14 mil i veckan när jag tävlade på bana i stort sett. Va? Och det var långintervall, har alltid varit en grej vi har kört. Och de körde vi ganska hårt på hela tiden egentligen.
Mm.
Och sen hade vi... så i grundträning så hade vi ett pass där vi körde 100 meters intervaller. Vi sprang 100 meter, joggade 100 meter. Det blev ju hyfsat höga laktatvärden på det också. Och sen ibland så var det så långpass på helgen. Och sen distans runt omkring det. Sen så började vi utveckla det lite mer och hade kanske... när man gick in i tävlingsförberedande fas så fortsatte jag med det, men la till ett barnpass. Och så att vi, då var det ingen, runt 97 då när jag slog mitt rekord, så körde jag, det var ingen, jag hade ingen tröskelträning i det där, men då hade jag, vet jag hade en del veckor kanske till och med upp på 15-16, och det var ju då det gick som bäst, var när jag sprang som mest och det funkade det. Så att jag tränade rätt mycket i alla fall då. Vi hade ju den filosofin att vi skulle springa mycket ändå, va? Men det hade varit kul att kört det, att man hade kört de här dubbeltrösklarna och det, jag tror att det hade, det hade passat mig bara att höja min...
Jag tänkte på, kan det inte vara en svårighet idag att hålla i vissa? För jag kan tänka mig att många, alltså löpare generellt sett på hög nivå, de vill ju hela tiden ha kvitton, att de ligger, ja, bra, ja. Ligger bra, ja. Till.
Och det, jag säger, alla kör ju inte så här. Liksom. Vi har ju de i spårvägen som, ja, men inte riktigt kör det åt det, och det kan gå bra ändå. Ja, men jag tycker vi har fått bra... effekt på det på många. Men det, visst är det så, liksom, det gäller att vara disciplinerad. Va? För det, i och med att man kör det kanske då 4 gånger i veckan, och går du då över hela tiden och kommer upp på 5, 6, 7, 8 kanske, va? Då går det för fort och då blir du sliten. Men gör man det bara en dag i veckan, ja, men då kan man köra snabb distans egentligen, va? Som vi gjorde. Då funkar det bättre i alla fall. Va?
Men sen är det också så, när du säger, Claes, att man vill racea eller testa av sig och testa för självförtroendet skull och så. Men det gör du ju i de här tröskelpassen också. Därför att du säger att du kör 10 gånger 1000 som är tröskelträning.
Mm.
Och så har du, om du nu använder pulsen eller om du använder laktatmätare. Så om du bara bockar av vad du har på varje intervall i puls eller laktat och vad du har för fart, så kommer du säga så här, ja, men nu är 5 månader sedan, då hade jag 3,20, nu är jag 3,15, ja. Fast jag har lägre puls. Då är det ju tummen upp, då, ja. Vet man att man är bra. Liksom. Mm. Men du klarar att säga, ja, hade jag maxat passet här efter 3,10, men det är inte det man far efter. Liksom. Utan du vill ju ha, du kan ju hela tiden checkpoints i det där, precis som man hade förut. Det var bara att då var det bara full gas som gällde.
Ja,
liksom.
Nej, men det är sant.
Så, det är enda skillnaden. Liksom. Det är bara att du fullgasar ju inte, liksom. Men du mäter ju fortfarande. Alla, det måste du göra, för att annars har du inte koll oftast. Liksom.
Vi körde, jag och Erik Sjöqvist, vi började med, vi tittade på Marius Backen i Norge som han gjorde väl 13.06 tror jag på 5000. Han började köra där, så vi var på läge någon gång och träffade honom. Och han hade med mätaren ut och så här. Så att vi började köra det här när jag flyttade upp till Stockholm 99. Då började vi köra det lite, men det var en gång, kanske två gånger i veckan bara. Och då gjorde vi ju ett test där vi kollade vad vi hade var en gräns ungefär. Sen gick vi på pulsklocka. Och jag kände att det här är min gräns ungefär, så att då låg man ju där.
Men Sjöqvist, kunde han hålla den disciplinen? Det känns som att han är...
Nej, han gick nog över lite. men vi gjorde det inte fullt ut heller, va? Så att, men han var ju hård, det var han, absolut.
Vad var roligaste passan?
Men det var egentligen var det väl lite när man kom in i mot tävlingar så där man hade var det, jag gick egentligen från man körde kanske 8 gånger 400 med 90 sekunders vila 2 minuter ibland, va, men den träningen gick inte för mig, för att då blev jag för sur i musklerna och det tog för lång tid för mig att återhämta mig. Så sen började jag köra 10 15 gånger 400 12 gånger 400 ibland med 1 minut vila, och det passade mig mycket bättre. Den blev bara bra, och sen Men jag gillar att bara sticka ut och springa. Och lång intervall ut i skogen. Det kanske de allra bästa pass.
Vad tyckte du var roligast?
Jag tyckte nog... Alltså sådana här distanspass när man fick flyt bara. Dåtidens tröskelträning som man inte fattat att det var tröskelträning. Där man på slutet sprang ganska fort. Det var nog faktiskt favoritträning. Annars när man var i form och sprang på banan med spikskor, det tyckte jag var roligt också, såklart.
Kante, du tillhör ju Spårvägen. Kalle Berglunds klubb. Känns som en dum fråga här, men vad ser du för potential där?
Ja, men jag tror han kör det här fullt ut, och men framförallt det som Kalle, det är att han är så, ja, men han är hängiven löpningen liksom. Han gör allt för att han ska bli så bra som möjligt, och det måste man göra om man ska verkligen ta det så långt som möjligt, och han gör det, och det kommer leda honom långt, absolut.
Vad tycker du om att en sån kille inte är uttagen till OS?
Ja, det är klart jag tycker att han borde vara där liksom, för det, så är man nya på ett VM så är det ju samma motstånd till ett OS, så att, jag tycker gott de kan ta ut den.
Jag har varit inne på det lite tidigare. Det känns som att det är lite konstigt att SOK, Sveriges olympiska kommitté, de är lite velande i kraven och vad som gäller egentligen.
Ja, nu har jag ingen aktiv där, så jag vet inte riktigt egentligen sådär, men de är ju hårda, det är de, och de sätter upp hårda krav, och det kan man väl tycka vad man vill om egentligen, va? Men för Kalles del då liksom borde det bara få reda på det redan nu liksom, så att han vet att han kan ställa in sig på det, för annars är det en ovisshet för honom, kommer jag med eller kommer jag inte med, va? Det är klart ju tidigare man får reda på det desto bättre är det.
Det är ju verkligen så.
Ja,
för en löpare.
Ja, framförallt är det ju bra om man får veta vad det är som krävs av en i god tid. Ja. Och sen kan jobba mot det. Sen ska man ju bli uttagen också, men det är en annan sak. Men det är väl det som också finns en viss kritik här, internt i alla fall vet jag, att kriterierna inte kommer ut i god tid från SOK. Utan någon anledning. Jag vet inte vad anledningen är, men...
Nej, den är svår att få svar på. Ja. Ja. En annan sak... som är svår att undgå är ju Robel Fischa. Hur reagerade du när du fick vetskap om hans A-prov och att det var positivt?
Nej, men det är jättetråkigt. Alla dopingfall, och nu har det drabbat oss i Spårvägen, och det är naturligtvis inte bra.
Det har ju varit lite snack och lite debatt om förbundet här och deras... Det är svårt att ha naturligtvis 100% i kontroll. Det kan man ju inte ha. Men vilken är din bild? Tycker du att de har... Att de gör tillräckligt för att kontrollera sina aktiva?
Förbundet, eller? Nej, men det är ju det de är ute efter nu lite grann. Liksom, att få ha det. För att de här dopingfallen, det svärtar ju ner Svensk Friidrott och Friidrottsförbundet. Och de har ingen aning om alltid vilka det är som är där nere ens.
Nej.
Och det är ju vi klubbar, det är ju vi som betalar resorna så här för dem till träningslägen. Alltså, vi vet ju om att de är där, va? Men... Men jag kan förstå att förbundet vill ha det, och för att det är de som blir drabbade av det, och det nu man har hört lite kanske då att när man nämnt lite att man måste nog rapportera till förbundet liksom, att ja, men vilka åker man med och så här, va? För det blir ju om man ser som Robel i den miljön han är där då, liksom, det kanske är en riskmiljö helt enkelt att ligga där och träna med dem där man bor med dem och så här, va? Det blir en lite annan sak för oss, många månader. Och vi har ju haft hans tränare nere på plats i alla fall, inte hela tiden, men någon gång som känt att vi har ändå haft lite koll, va? Men det räcker inte, tydligen.
Man kanske ska ha en lite bättre riskkontroll.
Ja, man kan ju definitivt, alltså, jag tror Karin sa någonstans, Karin Tony Klint sa i någon intervju att det är inte som i skidorna, de i friidrotten är liksom mer utspritt och sådär. Och det är väl att det skillnaden här är också att förbundet är inte den starka aktören. Det är klubbar som Spårvägen som är den starka aktören. Det är de som sitter på pengarna. Det är som Claes säger, det är Spårvägen och andra klubbar som betalar lägena. Förbundet betalar inga träningsläget till någon. Det är bara de som är med i SOKs topp och talang som har något stöd som inte är klubbrelaterat, så om man inte har privat satsning så att säga. Och då blir det ju till att börja med inte helt lätt för förbundet. Vad är det för krav de ska ställa? De har ingenting, du har inget avtal med förbundet. Hade du haft det, som tidigare på 80-talet, så fanns det olika projekt där aktiva var avlönade eller hade betalt för sina satsningar, då kan du också ställa krav. Men de har ganska, det är ju lite knepigt att ställa krav när man inte har något, det finns lite mer utbyte så, på det sättet. Annat än att du ska vara med i finkampen och VM möjligtvis. Men någonting, jag tycker att man behöver göra något av det som Kent nämner. Jag har inte hört så mycket om det, men det är ju rimligt att man från på de allra bästa aktiva topp 10 i Sverige i respektive gren måste man ju veta vad de håller på med. Annars så, jag skulle inte vilja vara ordförande i Svenska Friidrottsförbundet och eller vara förbundskapten och inte veta vad folk är någonstans. Så det är klart, då måste man jobba med det lite. Det krävs ju arbetsinsats för att liksom få den kollen.
Jag ska säga, Daniel Robel, inte något svar på B-provet än.
Nej, det är inte analyserat än.
Men ett fall till i Sverige, om vi ser hela världen och löpningen där vi har tvingats uppleva många fall. Är det optimistisk eller är du pessimistisk in i framtiden när det gäller doping?
Ja, man är luttrad lite, men jag, alltså det är ju, jag är inte jättepositiv, det är jag inte. Jag gillar löpning, men jag ogillar ju doping, men tyvärr, alltså det, jag tror att det förekommer. Man vill nog inte riktigt när man är inne i det. När jag sprang själv så tänkte jag absolut ingenting på det.
Nej.
Det är nog mer nu som tränare, man tänker lite mer på det. För då när man var aktiv tycker jag att de slog man ifrån sig. Liksom man gjorde sitt, va? Men det förekommer. Man ser Kenya, går man in på World Athletics och ser man, där finns listor på vilka som är avstängda, jättemånga i de här löparländerna. Och då visar det att det förekommer. Va?
Hur mycket tänker du på det som coach när du åker på loppen?
Men inte så jättemycket när man är på tävlingarna så där. Alltså ibland så slår det igen så, ja, den där kunde man, det anar man ju liksom att det är liksom som är före statlistan eller så, men nej, jag är mer allmänt upprörd och ger mig in i de där diskussionerna ibland för att jag blir så jävla trött på skiten. Det är så jävla störigt och det är mycket mer utbrett än vad man kan se. Vad man ser i fall där folk åker fast. Det kom ut någonting igår såg jag från 2011-2013 VM, de två VM:en som var då. Där de hade 20-tal länder tror jag, där man tar blodprover. Och sen, det här är inte då positiva dopingprov, men de har gjort blodanalyser och man kan säga att de ser vilka det är som har manipulerat med sitt blod, alltså bloddopat sig. Och ett av de länderna hade 74% var manipulerade. Och någon såg det här på Twitter någonstans och då hade någon hade räknat ut att det där troligtvis var Ryssland då, för de var kodade de här länderna, att man ser inte vilket land det är. Någon hade kodat, ja, sådär. Men väldigt, väldigt höga siffror alltså. Och det man sa, ja, det där var det bara 10%. Alltså bara 10%? Är det 10% som har bloddopat sig? Det är ju jättemycket.
Ja, ja.
Och 74 är ju overkligt. Alltså. Ja. Det är ju hur många som helst liksom. Så att, det är klart att det är, och man vet ju faktiskt inte, även jag rör mig i den här världen, jag är nyfiken, jag läser på, jag googlar och jag har liksom kontakter där man får veta saker och ändå så vet man ju inte. Det är helt omöjligt att säga hur många är det, liksom, i Etiopien, de har inte så många fall, är det många som håller på, det går inte att säga, det går inte att veta. Och det är ju rätt irriterande ibland alltså. Men man, det är ingenting man kan, står man och coachar sina aktiva så tänker man inte på det. Liksom,
Nej, utan
man är ju helt fokad på deras prestationer såklart.
Vi har ju just nu stjärnor som lyser verkligen både på medel och lång distans. Du som är i världen, hur ser återväxten ut?
Ja, men det kommer lite killar. Den är inte enorm, det är den ju inte. Men det är du inte upp egentligen. Förr så var ju en finkampsplats rätt åtråvärd. Det är du inte riktigt kanske längre. Det är inte så många under den bästa, den eliten i Sverige. Den är ju nästan bättre nu än vad det varit någonsin. Men skiktet under där finns det ju inte lika många. Ja, men det är bara upp till klubbar. Liksom. Vi måste jobba hårdare och försöka få in fler ungdomar att gilla löpning helt enkelt. Men man behöver ju inte börja med det när man är ung. Då är det risk att man tröttnar på det kanske. Va? Men från andra idrotter, det finns ju andra idrotter som har utslagning runt 15-16 rätt hårda. Va? Där finns det säkert från lagidrotter som man skulle kunna hitta att vi kanske kan bli bättre där. Va? Men det är klart att det är ju inte... Det ligger väl inte i tiden riktigt kanske efter att springa för de unga i alla fall, va, som har kommit. Det är ju mer när det blir 40-årskris som de börjar springa.
Musse som krisar. Ja.
Men vadå, både Andreas Almgren och Kalle Berglund kommer väl från lag, ja, alltså från fotboll,
ja,
och
precis,
hockey? Liksom?
Ja, ja, och det, vi har flera som gör det. Mm. Och där tror jag att vi kan hitta ännu fler faktiskt. Mm. För de har ju tränat ganska hårt, men lite mer allsidigt. Va? Och det är ju bra, i friidrotten är det allsidigt så, va? Men det är bra att göra många olika idrotter. Och sen att de fastnar för löpning, där får man med, det är lite med skolan och sådär. Men man skulle vilja se fler skoltävlingar där de får testa på det. Och så.
Du nämnde finkampen här. Om vi går tillbaka till din aktiva period, liksom, och hur motiverad du och ni var då för finkampen?
Ja, men jag vill alltid springa den. Jag tycker det var jätteroligt. Liksom. Det var, jag kom inte upp och sprang några VM eller OS. Ett inomhus-VM gjorde, men inga OS. Och finkampen var en av de större grejerna man fick vara med om. Och det var, jag gillar att springa.
Du var inne lite på det, men vad ser du mer som viktigt för att fånga upp talangerna?
Ja, men jag tror just bra verksamhet i klubbarna, att man har tränare och framförallt det här att inte vara i inomhushallarna med de som springer, ut med dem. De behöver inte vara i hallar. Det är ytterst få gånger man behöver vara i hallen egentligen på vintrarna. Det går att springa ute och man ser många av de här löpargrupperna som med, ja, yngre juniorer eller så, att de ska vara inomhus, va? Mm. Det finns hur fina förutsättningar som helst här att köra ute, och i år har det inte varit någon snö. Så att det är ju inte sällan vi är inomhus och kör vi, va? Mm. Och de yngre, de behöver inte vara där. Det går ju jätteroliga grejer ute i parker och i skogen och så här.
Ibland är det ju svårt att få plats, för att på Bosön ibland är det många motionärer, stora grupper.
Ja, ja.
De går inomhus.
Ja, de gör det.
Ja.
Men kan man få göra?
Ja. Men jag tror på det här med stafett utomhus och sådär, för att få ett sånt moment också, att man har lag även i friidrotten.
Du kanske ska fånga upp några talanger ikväll?
Ja, det kanske finns några där. Ja, men jag ska på hockeymatch också med ungdomar, så att det kanske är några där som vill springa.
Men du är på väg till träningspass?
Ja, vi ska ut och köra i Sollentuna.
Utomhus?
Nej, faktiskt. Idag nu snöar det idag. Så att när vi kör, jag säger det för kvaliteten, om vi ska köra med de här liksom för att få ut det och bli bra, för att det är skaderisk och så med, va? Då kör vi in det. Men all distans utomhus. Och långintervallet tröskel, om det funkar, vi kör det ute. Va?
Mm. Stort tack, Kent.
Tack så mycket.
Tack för att du gästade lite på den. There'll be a golden letter reaching down when the man comes around. Nu ska vi försöka få till ett avslut här, Sigge.
På det här sammanträdet.
Ja. Har du något bra?
Har vi gått igenom allting på agendan idag?
Jag
har bockat av alla punkterna.
Har du något mer på dagordningen?
Nej, jag tror inte det. Du brukar ofta ha någon extra punkt som du lägger till sådär, som inte finns på agendan.
Jag vet, man ska ju alltid börja bra.
Ja.
Man ska sluta bra.
Ja.
Det är viktigt.
Ja, det är det.
Men jag känner mig helt tom.
Ja, det är så. Okej. Okay. Långt sammanträde.
Vi lägger ner podden, va?
Ja, det var ju redan när jag lagt.
Men alltså, vi vet inte själva.
Nej.
Ska man veta vad man har oss överhuvudtaget?
Nej, det behöver man väl inte veta.
Nej. Jag vill livepodda.
Du hade väl det?
I Globen. Friends kanske, aha. Friends.
Ja, Friends kör vi på. 60 000 pers. En scen i mitten.
Vad ska du göra idag? Eller ikväll?
Jag ska iväg och göra samma sak som Kent Claesson ska göra.
Mm-hmm.
Jag ska coacha ett pass med 400 med 30 sekunders vila. I en annan hall då.
Ja. Men, jag ska gymma.
Ja, det är klart du ska. Mm. Lyfta tunga vikter.
Nej.
Dricka shakes. Och
jag kanske har någon mer om gym förresten.
Ja, det är klart att du har. Mm. You can run on for a long time. Run on for a long time. Run on for a long time. Sooner or later gotta cut you down. Sooner or later gotta cut you down.
Kommer du ihåg att jag berättade om det här bandet med en stor LED-skärm?
Mm.
Där man kunde liksom titta på Netflix.
Ja, just det.
Och så fanns det även en, så att säga, en ikon på den här LED-skärmen där man kunde vägsträcka utomhus, stod det.
Ja.
Man kunde trycka, så kom man helt plötsligt någonstans till Australien eller Los Angeles och sprang där.
Det var en massa folk i vägen. Och så.
Ja, jag provade det där, som jag berättade då.
Mm.
Och det var ju lite problematiskt eftersom, ja du vet, att hålla under, alltså för inte krocka med folk som man såg. Men nu testar jag det igen.
Ja.
Vet du vad som händer?
Nej.
Jag blir alltså omsprungen av en korpulent gubbe med barnvagn.
Ja, med barnvagn också?
Ja.
Okej.
Okay. Och jag tänkte, jag var tvungen att ta om det från början för jag ökade farten.
Ja.
Jag tänkte, jag vill inte vara med om det där.
Nej.
Så jag kommer till samma sekvens igen. Jag blir omsprungen lik förbannat av den här gubben.
Det är något så här programmerat, det spelar ingen roll hur fort man springer.
Det måste vara en bugg alltså.
Ja, så Ebba hade kört snabb distans där, 3 minuters fart, så hade den tjocka gubben kommit förbi ändå.
Ja.
Ja, det är schysst liten glitch i den där, på det där löpbandet. Det är roligt ju.
Så kan man ha det.
Ja.
På gym.
Ja, kul. Kul med gym.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.